En annan viktig aspekt av studien tycker jag är att det här förenar två forskningslinjer som tidigare har varit helt åtskilda. Det ena är att titta på biologiska mekanismer och biologiska markörer, och det andra är psykologisk forskning och psykologisk behandlingsforskning. Och att det tidigare har funnits en slags motsättning här där man talar om biologisk behandling, läkemedelsbehandling som påverkar biologin å ena sidan, och å andra sidan psykologisk behandling som bara så att säga påverkar psykologiska processer. Och på det sättet är studien viktig, tycker jag, därför att den pekar på att även psykologisk behandling kan leda till förändringar i biologin.
Så den bygger broar, kan man säga, mellan viktiga forskningsområden?
Jag tycker det, och även för den enskilde patienten, att man ser att oavsett vilken behandlingsform som man blir erbjuden eller som man får, så tror vi att i slutändan kan leda till liknande förändringar i hjärnan. Och det finns det andra studier som har visat mer direkt, och då har man inte tittat på receptorer och signalsystem i hjärnan, utan tittat på aktivering. Det var en studie från gruppen i Uppsala som för ett antal år sedan kunde visa att läkemedelsbehandling och KBT-behandling gav liknande effekter på hjärnans sätt att arbeta, och det var vid sociofobi.
Hur kom det sig att du intresserade dig för det här området?
Jag har nog alltid tyckt att det har varit spännande att försöka förstå sambanden mellan hur vi beter oss, hur vi är, hur vi upplever saker och ting och hjärnans funktion. Och det har egentligen varit ända sedan i början av psykiatrin och inom forskningen. Och där är det ju så att den här metoden som vi har tillgång till, positronemissionstomografi, är unik på det sättet att här kan vi studera hjärnans biokemi hos personer som samtidigt eller i nära anslutning kan ge information om hur de tänker, vad de gör, och att man sen kan länka det både till genetik och sen i förlängningen behandlingsutfall. Så att, men i grunden är det just den här gåtan, det här mystiska, hur kan hjärnan ge upphov till den här fantastiska variationen i beteende och upplevelse som vi ser.
Är det här dyr forskning?
Ja, då får man nog säga att en PET-undersökning är en dyr. Det är en dyr metod. Och det kommer aldrig vara så att vi kan göra PET-studier med jättestora material. I alla fall inte så som systemen ser ut nu. Förutom att man behöver en PET-kamera, så behöver man också ett radiokemilabb där man tillverkar de här spårämnena. Och det måste göras i direkt anslutning till undersökningen. Och det är en enormt komplicerad verksamhet, och där är ganska få ställen i Norden i varje fall som gör det här. Och därför är det viktigt att vi väljer ut riktigt bra frågeställningar, och att man också ser till att göra så mycket som möjligt i anslutning till PET-undersökningen. Och då handlar det om att mäta personlighetsdrag, gärna få information om genetisk variation. Men sen är det såklart så att vi hoppas, om man tittar ännu längre fram i tiden, så är det förstås så, om vi tittar på den tekniska utvecklingen jämfört med när man började med PET här för 30 år sedan snart, så har det ju skett en enorm utveckling. Både i termer av känslighet och hur små områden i hjärnan man kan undersöka. Det systemet som vi har nu, som har funnits några år tillbaka nu, där det är världens mest högupplösta system. Vi kan titta på ner till 1,5 mm i hjärnan och jämföra med tidigare kanske 5-6 mm. Och då kan man, om man ser den utvecklingen, så tänker man, ja, det ser ut om 30 år framåt i tiden, så då kan man ju bara fantisera. Men förutom att det blir känsligare och att man kanske kan få ännu bättre upplösning, så är ju en förhoppning att det kanske går att hitta system som också är enklare och billigare att använda, och att det därmed skulle kunna bli en del av den psykiatriska diagnostiken